Tickan kommer, tickan går. Jag rör mig mycket i och omkring skogarna i Västmanland. Och jag vet vad som finns där och vad som inte borde göra det. Men som gör det ändå. Jag bor i skogen och har sett allehanda djur och varelser. Jag har långsamt vant mig vid att de finns där, vare sig jag vill eller inte. Och jag har lärt mig att leva med dem. Inget av det har dock förberett mig för den händelse jag nu ska berätta om. Du lyssnar på Paranormalia med mig Sebastian Krantz. Skribent för avsnittet är Mikaela Schmidt. Sommaren 2014 var otroligt varm. Det var så det började. Det var varmt och torrt och alla led. Ja, jag vet att det inte är riktigt okej att erkänna det. Men det är ju faktiskt så det är, egentligen. Man blir trött, äter dåligt, sover dåligt och glömmer att dricka tillräckligt när det är varmt, väldigt länge. Djur och växter får det också svårt och vanligen skygga varelser blir närgångna och beter sig konstigt. Saker och ting fungerar inte riktigt som de brukar göra när vädret är mer lagom, helt enkelt. Så var det den där sommaren. Efter att inte ha fått något vettigt gjort på hela dagen så satt jag en tidig kväll på min veranda med ett glas kylskåpskallt vatten i den åtminstone något svalare kvällsbrisen. Min stackars överhettade hund låg på kylning på en blöt trasmatta vid mina fötter men flämtade trots det. Så att det bildats en ganska äcklig liten dräggelpöl på golvet. Hoppas det kommer åska och regn snart, tänkte jag, där jag satt på min veranda och betraktade den bleka, trötta växtligheten. Hunden reste på sig, ruskade sig och lunkade in med hängande huvud och slokande svans. Lika bra det, tänkte jag. Det är nog svalare där inne kanske. Plötsligt var det som att skogen tystnade. Jag hörde inte längre susandet av den svaga brisen i löven. Inget fågelkvitter, inga surrande insekter. Det var som att naturen stängt sitt stora gap och nu höll andan och väntade. Jag gjorde också det. Det kändes som att allting stannade upp. Som när en dator hänger sig eller när bilden på tvn fryser fast på en och samma bildruta. Ett glapp i tillvaron, när tiden inte längre går och allt förblir i evighet, en liten stund. Sen kom ljudet. Och det där ljudet glömmer jag aldrig, och jag skulle känna igen det var som helst, när som helst. Ett tickande ljud, ungefär som en cykel med växlar som rullar på frihjul, fast mycket, mycket högre. Sekvenser av det där tickandet ekade genom skogen och gjorde det svårt att avgöra varifrån det egentligen kom. Men att det kom allt närmre rådde det inte något tvivel om. Tickandet steg och föll i långa haranger och allt annat stod stilla. Jag också. Jag stirrade ut i skogen för att försöka se varifrån ljudet kom. Men också min hjärna stod stilla och jag kunde varken se eller komma på något som lät så där. Varken levande eller av människor skapat. Det blev plötsligt lite mörkare, som när solen går i moln. Men när jag tittade upp mot himlen fanns det inte ett enda moln. Det blev bara mörkare. Tickandet hade upphört nu och tystnaden som bredde ut sig i dess ställe var öronbedövande. Jag satt som förstenad och på helspänn. Hela mitt jag kände att något nu var alldeles för nära och en hisnande känsla av katastrof lät mig ana att detta förmodligen inte skulle sluta väl. Sen kom hon. Jag ska inte besvära er med någon detaljerad beskrivning. Det går ändå inte att rättvist beskriva den fasa hennes uppenbarelse var. Men hon kom krypande, en förvriden och förvrängd människoliknande varelse som kröp fram med håret slängande för varje steg. Det gick inte särskilt för, men hon rörde sig målmedvetet ifrån skogsbrynet på höger sida längst ner i trädgården på väg mot skogsbrynet på andra sidan. Halvvägs över stannade hon upp, vände huvudet mot mig och öppnade munnen omöjligt stort. Ut ur hennes mun strömmade det där tickande ljudet. Jag satte handen för munnen och flämtade till. Jag kunde inte hjälpa det. Jag var fullkomligt skräckslagen och hon var så obehaglig och fel. Och jag omöjlig, helt enkelt. Hon vände huvudet framåt igen och snart var hon försvunnen ur sikte i skogen. Jag tog verandan i två kliv, såg mig inte för. Halkade i hundens dregelpöl och kom inslirande i köket, vilt viftande med armarna för att behålla balansen och hysteriskt angelägen om att stänga och låsa allt. Helst två gånger. Som tur var kastade jag en blick genom ett av fönstren medan jag stängde det och såg därför i tid att det pyrde i gräset där hon eller varelsen dragit sig fram. Det fick mig på något sätt att ta mig ur skräckbubblan hon hållit mig i och in i en helt annan sorts panik. En som jag faktiskt kunde göra någonting åt. Det var otroligt varmt och torrt. Pyrande gräs är inte alls bra. Det fick bära eller brista. Jag måste släcka det där snabbt. Jag stålsatte mig och rusade ut igen. Fick med mig vattenslangen och fullkomligt dränkte de där pyrande grästuvorna i vatten trots att det rådde bevattningsförbud. Jag kunde faktiskt inte brytt mig mindre. Till slut så var jag säker på att det var ordentligt släckt och det såg ut som att det rann en liten bäck i gräsmattan. Dagen därpå när vattnet sjunkit undan hade jag en stig av bränt gräs längst ner i min trädgård. Och det har jag faktiskt fortfarande. Jag kan inte få något att växa där. Så den ligger där som en ständig påminnelse om det som hände den där dagen. Jag har inte sett henne fler gånger efter det. Men jag har ofta undrat om hon hade något att göra med den stora skogsbrand som drabbade Västmanland senare samma sommar. Eller kanske inte. Jag har för mig att myndigheterna redde ut det där och tog reda på hur den startade. Men jag undrar ja, för vet ni vad det värsta är? Häromdagen hörde jag det där tickande ljudet i skogen igen. Och nu brinner det. Tickan kommer, tickan går. Var rädda om er där ute i markerna. Man vet aldrig vem eller vad man kan möta. Den här sommaren har hittills varit mycket torr och varm. Knappt en droppe regn och som en självklar följd av det så brinner våra skogar. Svårsläckta förödande bränder som vänder upp och ner på tillvaron för alla i dess närhet. Människor och djur tvingas fly sina hem och också de andra. De som sägs vara gammalt skrock och som därför måste leva sina liv där djupt inne i skogarna. Trötta och förgrymmade på oss andra som kanske eller kanske inte orsakat de lågor som nu slukar deras hem. Kanske eller kanske inte skapar också allt dessa bränder för med sig. Nya förutsättningar för helt andra, nya företeelser. För er som inte sett en utbränd skog på nära håll så kan jag berätta att det är en säregen upplevelse. Allt är svart, vitt eller någon nyans däremellan. Ingenting rör sig och det råder en slags högljudd tystnad som bara förekommer på sådana platser. Det är ödsligt och kargt och allt slukar brand och sot länge, länge efteråt. Det är som att bara skelettet är kvar som själen, skogens själ, lämnat där, sårat och trasigt och lika utan liv som ett månlandskap. Man känner genast när man närmar sig att man stör. Man stör någon som borde få vara i fred med sin sorg. Man stannar i utkanten av brandområdet och sänker rösten till en viskning alldeles utan att tänka på det. Och man ser sig gärna om över axeln både en och två gånger bara för säkerhets skull. Man vet bortom alla tvivel att man borde gå därifrån men blir ändå stående där alldeles för fascinerad för att kunna låta bli. Precis så var det när jag passerade ett sånt område. Mitt på dagen och i gassande sol blev jag stående där och tittade och tittade. Jag visste att det gått ganska lång tid sedan den där branden släcktes, men det fanns ännu inget nytt liv. Allt var fortfarande bränt och dött. Ingenting krälade, kröp, flög eller sprang. Ingenting grodde eller spirade. Ingenting var någon annan färg än en eller annan nyans av svart. Sorgens färg. Och vredens. Och hatets. Jag undrade för mig själv var alla de som en gång levde här tagit vägen. Vart hade alla flytt? Jag insåg hur rädda de måste ha varit medan de krälade, kröp, flög eller sprang för att komma undan lågorna och hettan. Jag tyckte synd om dem alla och suckade för mig själv där jag stod och betraktade den döda marken. En liten vindpust skapade oreda i en hög med aska alldeles framför mig. Och en stickande röklukt fick det att svida ögonen. Fortfarande, tänkte jag förvånat, medan jag gnuggade mig ögonen med baksidan av händerna. Vindpusten hade redan stillnat, men askhögen fortsatte märkligt nog att röra på sig. Bara lite, men ändå så pass att jag lade märke till det, och jag kunde inte sluta stirra. Jag tror att jag hoppades på att få se något levande komma upp ur den där högen av död. Ett litet djur med pigga ögon som glad i hågen kunde skutta vidare. Inte vet jag. Något som gav lite hopp. Askhögen fortsatte att vända och vrida på sig. Det såg ut som att någonting kokade med bubblor alldeles under ytan. Och jag kunde inte ta blicken ifrån det. Vad sjutton var detta för fenomen? Jag försökte komma ihåg om jag hört talas om någonting liknande. Men jag kunde inte påminna mig om att jag någonsin hört något i den stilen. Jag hoppades att det inte berodde på att det glödde eller brann därunder. I samma sekund upptäckte jag att högen tagit form och blivit stilla. Nu kunde man ana konturerna av en kropp därunder ett täcke av grå aska och damm. Som en sorts viloplats, tänkte jag. Något är begravt där under och nu har det vaknat. Med en kraftansträngning slet jag blicken ifrån högen och började gå därifrån. Jag var inte särskilt rädd än, men jag tyckte ändå att det kändes obehagligt. Som att ha råkat tjuvkika på någon eller råkat läsa någons privata anteckningar. Det kändes som att det inte var meningen att jag skulle se det där helt enkelt. Så var det. Nu när jag ändå råkat göra det så ville jag bara bort därifrån så fort som möjligt. Ändå kunde jag inte låta bli att kasta en blick över axeln när jag kommit en bit bort. Jag var nyfiken och dessutom så ville jag försäkra mig om en sista gång att jag inte bara inbillat mig alltihop. Och det hade jag inte. Inte alls. På platsen där askhögen alldeles nyss legat stod nu den märkligaste figur jag någonsin sett. Gestalten hade mänsklig form och var antingen helt gjord av aska eller helt och hållet täckt av den. Ganska kort, kanske runt 1,50, och den svajade en liten aning av och an där den stod, som om det var svårt eller mycket ansträngande för den. Jag tvärstannade och betraktade den, totalt paralyserad av rädsla. Jag kunde inte ens tänka just då, bara stirra och vänta på vad som skulle komma. Varelsen stirrade tillbaka. Den hade inget ansikte, åtminstone inget som gick att urskilja. Men jag kände att den stirrade tillbaka. Jag visste det. Jag vet inte hur länge vi stod där. Fastlåsta i en omöjlig kamp om vem som skulle titta bort först. Kanske en evighet. Det kändes så. Eller kanske bara några sekunder. Plötsligt gav den ifrån sig ett högt, mycket obehagligt ljud. som en omöjlig blandning av ett fårs bräkande och en kos råmande. Fast det tog aldrig slut. Herregud, det tog aldrig slut. Det fortsatte och fortsatte i ett enda långt sammanhängande vrål av vrede och vansinne. Förlamningen släppte och jag sprang som aldrig förr. Jag hörde fortfarande det ursinniga vrålet bakom mig och något kom flygande efter mig som träffade mig hårt på ena axeln. Det gjorde ont och jag stannade upp någon sekund för att se vad det var. En mycket underligt formad trädrot, nästan som en liten skulptur. Den påminner nästan om en människa, men bara nästan. Den påminner nästan om en alruna eller en enkel vododocka, men återigen, bara nästan. Jag plockade upp den och sprang vidare. Jag vet inte varför, men jag tog med mig den där grejen hem och nu står den här väl synlig i mitt gamla vitrinskåp och blickar ut över mitt hem. Och den är inte alldeles olik varelsen i skogen. Det var antagligen dumt av mig att ta med den hem. Och antagligen är det ännu dummare att ha den kvar. Jag har ju ingen aning om vad det är eller vad det egentligen var jag såg. Tänk om den plötsligt börjar skrika så där den står i mitt skåp. Eller tänk om den är full av sånt som jag inte kan råda över. Antagligen är den väl det. Det är hur som helst för sent att tänka på det nu. Nu när den redan står där. Nu vågar jag inte göra mig av med den. Nu får jag dras med den där konstiga saken. Kanske är det mitt straff för att jag tjuvkikade. När min hund fortfarande var liten valp hände det att han vaknade väldigt tidigt på morgonen och hade bråttom ut. Ibland var det så tidigt att åtminstone jag tyckte att det nog snarare fortfarande var natt än tidig morgon. Och så var det den gången som jag nu ska berätta om. Klockan var strax efter 4 på morgonen och jag var jättetrött, men måste man så måste man, och det var bara att klä sig och gå ut. Det var sommar så solen var redan vaken och värmde lite, men det låg fortfarande dagg i gräset, vilket gjorde att det låg en tjock mjölkvit dimma över markerna som nådde nästan upp till midjan på mig. Jag och hunden traskade på i den där dimman tills vi kom till en större äng där jag brukade släppa honom lös ibland. Den här gången gjorde jag inte det eftersom det var dålig sikt och jag ville inte tappa bort honom. Men vi gick där ändå eftersom det var välkänd mark där jag inte riskerade att snava i okända hålor eller snubbla över stenar som jag inte hann se i tid på grund av dimman. Ängen var lång men ganska smal och på tre sidor omgiven av skog. Vi kom ut ungefär mitt på ena långsidan och bakom skogen på långsidan mitt emot tornade berg upp sig så höga att de nästan var blå. När vi var mitt ute på den där ängen hände något som jag aldrig kommer att glömma så länge jag lever. Det fick mig att fundera över saker som fram till dess verkat helt omöjliga. Ni kommer snart att själva förstå varför. När vi gick där i denna tidiga timme hördes plötsligt en valpigas klara karaktäriska locksång. Från ena kortsidan av ängen. Den särpräglade vemodiga melodin steg och föll enligt de uråldriga traditionerna i en spöklik ström. Som skar genom dimman och tiden. När locksången tystnade tog det ett par sekunder och sen kom det svar ifrån den andra kortsidan. En annan melodi men lika vemodig och gammal är nog rätt ord. Jag kände hur nackhåren reste sig. Nu? Här? På 2000-talet? Hunden skuttade glatt omkring som att det var alldeles normalt och det fick mig att lugna ner mig igen. Säkert ett par tjejer som övar för något slags uppträdande. De passar på så här tidigt, nu när det är tyst och stilla och ingen människa är ute, tänkte jag. Det var otroligt stämningsfullt, magiskt nästan. Uråldrigt och förtrollande och på något sätt rörande på samma gång. Jag hörde inga kor och koskällor, tänkte jag, och det kändes som ett slags bevis på att det faktiskt hände på riktigt här och nu. Melodierna böljade fram och tillbaka över ängen, som ett brett glittrande pärlband av sedan länge glömda minnen. Och jag satte mig på en sten och bara lyssnade. Så här måste det ha låtit på den tiden, tänkte jag. Då när våra skogar och marker var fulla av vallpigor som drev djuren till bete. Tänk att jag fick höra det på riktigt och i sin naturliga miljö. Hunden hade slagit sig till ro vid mina fötter och jag frös lite i den kyliga morgonluften. När de säregna tonerna till sist tystnade och dog ut. Jag satt kvar ännu, en stund förstummad över upplevelsen och ödmjuk inför tidens gång. Locksång, att kula kallades det visst, drog jag mig till minnes och skänkte en tacksam tanke till de två okända tjejer som utan att veta om det hade låtit mig höra detta oväntade. Jag uppfattade en rörelse i ögonvrån. Något mörkt skymtade i dimman en bit bort. Jag kisade för att se bättre och insåg att de två vallpigorna närmade sig varandra ifrån varsin sida av vägen och att de skulle komma att mötas precis framför mig där jag satt. Någonting fick mig att inte ge mig till känna. Jag ville inte störa dem eller råka skrämma dem. Eller också kände jag på mig något redan då. De var båda klädda i den sortens tidstypiska kläder som användes på den tiden när man drev djuren till bete på detta sätt. Håret i långa flätor, under en liten hätta, grova skjortor med många knappar och kjolar som var långa och vilda. Jag la märke till att båda två var barfota. De möttes och pratade med varandra på ett språk som jag bara nästan förstod och kände igen. Jag antog att det var någon sorts dialekt som jag inte kände till. En del dialekter är ju svårare att förstå för oss som inte talar dem. Jag satt tyst som en liten mus på min sten och hoppades att de inte skulle se mig. För det var någonting som inte kändes riktigt bra längre, nu när jag kunde iaktta dem på nära håll. Jag förstod bara inte vad det var. Hunden hade vaknat till. Han morrade och gnällde om vartannat, så kanske hade min plötsliga oro smittat av sig på honom. Eller också tyckte inte han heller om de två vallpigorna riktigt. Oavsett vilket så verkade de inte lägga märke till vare sig honom eller mig, utan de fortsatte sin konversation. Replikerna for snabbt och vassa som piskrapp, fram och tillbaka mellan dem. De verkade diskutera någonting. Till slut så pekade den andra åt mitt håll utan att ta blicken ifrån den andra och sa några korta ord och lät arg och bestämd. Den andra svarade med att skaka på huvudet så att flätorna flög och skrattade. Det var inget glatt och vänligt skratt. Det lät mer som ett kacklande, hyenaaktigt. Sen vände de båda ryggen mot mig och började gå mot skogen. Det var då jag såg det som gör hela den här upplevelsen så fasansfullt obegriplig och omöjlig att jag än idag inte riktigt kan smälta det. För när de vände sig om och gick så såg jag att de hade faktiskt vad som såg ut att vara en svans. Inte en sån där konstgjord sak som människor har när de klär ut sig, utan en alldeles riktig svans. Det är svårt till och med att beskriva, det märker jag. Jag hör hur det låter och jag förstår om ni inte tror mig, för jag gör det knappt själv. Men det blir inte mindre sant för det. Ni anar inte hur många gånger jag har tänkt på den här händelsen efteråt. Hur jag vänt och vridit på det och försökt att åtminstone i mitt huvud få det att låta lite mindre som en saga eller en gammal skröna från 1800-talet. För sånt där finns ju inte. Eller hur? Det där är bara skrock. Det får man ju lära sig redan som barn, inte sant? Men det hjälper inte ett dugg. Det som hände, det hände, och något som ifrån början var en obehaglig upplevelse vändes till något obehagligt. Och det obehagliga hade svans. En fasansfull, råttliknande svans som inte alls borde ha varit där och som nu för alltid kommer att påverka mitt sätt att tänka, min bild av verkligheten. För om det finns där, vem vet vad mer som kan finnas där ute? Hade jag inte vetat bättre, verkligen vetat med förståndet att det bara finns i sagorna, så hade jag trott att det jag mötte den där gången var troll. Men ja, ni hör ju själva hur vansinnigt dumt det låter. Så jag nöjer mig med att säga att jag inte vet helt enkelt. Den här gången får det räcka med det. När man går ensam i skogen händer det ganska ofta att man stöter på märkliga och udda ting. Det vet alla som någon gång gjort det någorlunda regelbundet. En del av det som försiggår där ute tycks helt sakna logik och rimlighet, men det händer ändå, och stundom är det ganska skrämmande för de allra flesta. En del är platsbundet eller knutet till en viss typ av skog eller träd, men saker och ting inträffar i alla våra skogar. Oväntade möten med oväntade varelser, oväntade upptäckter på oväntade platser. Såna saker. Till och med i de större städernas stadsskogar förekommer sånt som saknar rimlig förklaring. Träd som myllrar och knackar verkar vara den vanligaste orsaken till att människor blir rädda. Därför undviker människor till slut att gå i skogarna. Ibland utan att ens veta varför. Eftersom historier bakom för länge sedan försvunnit in i glömskan och tystats av den moderna tidens brus. Därför undviker människor till slut att gå i skogarna. Har du till exempel någon gång känt dig iakttagen där ute? Det kan mycket väl hända att det inte är inbildning så som du tror. Det kan hända att du faktiskt är iakttagen. Se dig noga omkring nästa gång du känner så. För det är mycket möjligt att du då får syn på en flock med ugglor som noga bevakar varje steg du tar. Människor tror att ugglor inte är flockfåglar, och det är de inte heller, utom när de samlas på det här viset. De gömmer sig väl, men nu när du vet vad du ska titta efter så kommer du att upptäcka dem ganska snabbt. De är dubbla budbärare, de där ugglorna. De vill säga dig något eller varna dig för någon fara. Men du förstår inte, för du har glömt koden och kan inte längre tolka dem, så du går miste om det. De är sluga små rackare, så de håller koll på vad du gör där i skogen, och blir de inte nöjda så skvallrar de. Det händer också rätt ofta att man hittar till synes helt vanliga saker som är på helt fel plats, så att man undrar hur de hamnat där och på vilket sätt. Ett par skor som står prydligt under ett träd. Vem glömmer sina skor och går hem barfota över kottar och myrstigar och tallbar? En ganska ny låst portfölj. Vem har med sig en portfölj i skogen och glömmer den där trots att innehållet uppenbarligen är så viktigt att den är låst? En gammal rostig bil med trasiga rutor som saknar registreringsskyltar. Mitt ute i skogen, inklämd mellan två höga tallar. Där det inte ens finns en väg att köra dit den på. Såna saker och annat lika märkligt som vi alla sett vid ett par tillfällen. Men som vi skakar av oss för att de är så udda. Men det är inte bara djur och människor som håller till i skogen. De andra finns också där. Såna som du inte tror på. Har du någon gång tänkt tanken? Tänk om det eller det finns på riktigt. Om du har det, så finns det. Och för det mesta så finns det i skogen, för det är en fristad för dem alla. Det är där det omöjliga och möjliga får vara i fred. Det är där vittra finns och det är där oknytt lever sina liv. Det är där man möter de namnlösa en varm och solig dag, eller de namngivna en grå och regnig dag. Ibland är det tvärtom, eller både och. Det är också där man ser spinnarens spår. För att hitta dem så måste man riktigt långt ut i ödemarken. Till platser där skogen sedan urminnes tider lämnats i fred. Platser där det finns myrmarker och sega dvärgbjörkar och en och annan knotig gammal tall och gammal surgran. Om man hittar en sån plats ska man titta noga mellan träden för att finna spåren efter spinnaren. Man kan då tydligt se tunna, tunna, vita, glänsande trådar. Rad efter rad av raka led och alldeles räta vinklar. så att stora exakta kvadrater bildas. Många som ser de här spåren tror att det är spindelnät, men det är det inte. Ingenting i naturen är rakt och har exakta vinklar, och ingen spindel kan väva kvadrater som saknar nät inuti. Det kan bara spinnaren göra, och jag vet varför han gör det. Det är för att allt levande ska veta att här går gränsen, mellan oss och dem, mellan nu och då, mellan land och rike. Om man passerar den gränsen blir allt verklighet, och verkligheten blir en annan. Det är väldigt komplicerat och svårt för förståndet att begripa. Ni har säkert träffat eller hört talas om någon gammal inbiten jägare som helt plötsligt bara slutar jaga. Eller någon skogsarbetare som utan förvarning sagt upp sig och vägrar tala om varför. Förklaringen är ofta att de råkat passera spinnarens kvadratgräns och inte klarat av att hantera det de då fick uppleva. Spinnaren bevakar verklighetens allra bortersta gräns. Och det är inte meningen att människan ska passera den, för ni klarar inte av det. Även om andra varelser kommer och går ut och in, precis som de behagar. Men ni är inte som dem. Kanske får allt det här er att undra vem jag egentligen är. Jag som skriver om och vet allt det vi nu talat om. Jag vet allt det och mycket mer än så, eftersom det är min uppgift. Det är jag som håller uppsikt över när ni kommer och går. Det är jag som har till uppgift att veta vem eller vilka som flyttar in eller ut ur skogen. Det är jag som ser till att ingenting passerar obemärkt. Det är mig skogens alla varelser kommer till och är förtretade när du eller någon annan kränker skogen eller de som bor i den. Det är jag som viskar i dina drömmar när du sover och i ditt medvetande när du är vaken. Och jag hör när du tänker, tänk om vittra finns på riktigt. Och ser därefter till att du får en skymt av dem som du sedan antagligen gör allt du kan för att förklara bort. Det är jag, alltihop. Jag ska berätta en hemlighet för er. Det är jag som är nattviskaren. Det här med vittra, hörni. Det här med dem som med allting annat. Lämnar du dem i fred så lämnar de dig i fred, och beter du dig illa så har du bara dig själv att skylla. De är väldigt lika oss vanliga människor, fast deras värld är vrängd ut och in och bak och fram. Precis som en spegelbild. Jag har ofta hört påståendet att vittra lever i underjorden, men det är mest ett missförstånd och helt enkelt inte sant. Vi vanliga människor lever på jorden och de lever tvärtom. Men motsatsen till på jorden måste inte nödvändigtvis betyda under jorden. De bor inte i hålor i marken eller på någon mystisk plats i jordens inre. De lever i en spegelvärld. Det är inte märkvärdigare än så. De är lika oss också till utseendet. Ibland är de lite mindre och slankare, men långt ifrån alltid. Särskilt deras kvinnor är påfallande ofta väldigt vackra, och männen är nästan alltid svåra på kvinnor. Både deras egna och våra. De är ofta välklädda och väl utrustade med både pengar, kreatur och ägodelar. Jag tror att nästan alla någon gång mött vittra. Det är bara det att de är så lika oss att folk inte förstår alltid att de just mött någon av vitterfolket. För de rör sig ofta i vår värld, och några av dem har till och med blivit riktigt kända här. Ibland kommer de för att göra affärer, andra gånger för att få hjälp med någonting, och ibland passerar de bara som hastigast på väg någon annanstans. De kommer och går lite som de tycker, de där. Ibland händer det att resultatet av vittras besök i vår värld blir en liten bebis vars ena förälder är vitter och den andra människa. Förr i tiden var det ofta väldigt synd om de barnen. Man visste inte bättre och man var rädd för det som var annorlunda. Jag hoppas verkligen att det är bättre numera. När jag var barn och gick i småskolan så gick det en sån pojke i min klass. Hans mor var ogift dotter till en välbeställd bonde på trakten och hans far en stilig vitterkar som passerat byn med sina betesdjur och passat på att göra affärer med bonden. Och också uppenbarligen en helt annan sorts affär med bondens unga vackra dotter. Det var i alla fall vad hon påstod och det godtogs så som rimligt av alla. Pojken var liten, mörk och späd och han måste väl ha haft ett riktigt namn. Men det är ingenting jag minns att jag någonsin hörde någon använda. Alla kallade honom kort och gott för Vitterpojken. Även skolläraren och andra vuxna. Vitterpojken. Det kan inte ha varit roligt för honom det där. Annorlunda, utstött och ensam som han var. Det var som att han inte fanns där, fast vi alla såg honom varendaste dag. Vi pratade förbi honom, om honom och bakom hans rygg. Men direkt till honom talade vi bara om det verkligen inte fanns någon annan utväg. Och inte alltid ens då. Jag skäms över att vi behandlade honom så. Det var ju förskräckligt. Jag vet inte hur han hade det där hemma, men jag tvivlar på att det var så mycket bättre att det uppvägde allt det han fick utstå i övrigt. Sommaren när Vitterpojken skulle fylla 12 år fick han gå som vallpojke åt sin morfar. Varje morgon drev han ut korna på skogen och passade dem för rovdjur och andra faror. Under dagen höll han flocken samman och i trygghet medan korna åt sig feta på tjockt grönt gräs och näringsrika skott och örter. Till kvällen drev han hem dem igen, lagom till mjölkningen. Samma procedur dag efter dag. Och Vitterpojken verkade trivas med det för han var brunbränd och längre och kraftigare mot slutet av den sommaren. Fast vad vet man egentligen? Jag tror inte att någon någonsin frågade honom. Jag gjorde det då inte, fast jag borde ha gjort det. Jag har ofta undrat vad han funderade på alla de där timmarna i skogen. Var han ensam där med korna? Eller träffade han någon? Sin far? Sitt folk? Var han accepterad åtminstone där? Hörde han hemma? Eller var han lika ensam och olik där som överallt annars? Han fick ett grymt liv, Vitterpojken. En kväll alldeles i slutet av sommaren när det nästan var höst kom korna lunkande hem med skällkorn pinglande i täten. Det var skymning och korna råmade och trampade otåligt av och an innan de kom på plats och blev mjölkade. Och därför tog det en liten stund innan någon märkte att korna kommit hem utan Vitterpojken. Hans mor och morfar ropade och letade efter honom men snart blev det för mörkt för att se och de fick ge upp fast Vitterpojken fortfarande saknades. Nästa morgon fortsatte letandet runt gården och när man ändå inte hittade honom begärde man hjälp ifrån grannar och vänner. Till slut släpptes korna på skogen precis som vanligt och människorna spred ut sig på led efter djuren. Man hoppades att korna skulle gå dit de var vana att gå och att de skulle hitta Vitterpojken någonstans efter vägen. Det var redan långt fram på eftermiddagen när man slutligen kom fram till ett kalhygge. Och där mitt ute i stubbåkern fick de äntligen syn på honom. Han satt med ryggen vänd mot dem och verkade varken se dem eller höra deras rop. Han satt alldeles stilla. När de till slut kom fram till honom såg de genast att något var fruktansvärt fel med Vitterpojken. Han bara satt där, rak i ryggen som en fura och med händerna utsträckta framför sig. I den ena höll han en träbit och i den andra sin täljkniv. Och Vitterpojken var död. Jag har funderat på det här i många år nu. På vad som egentligen kan ha hänt. Jag var ju bara barn då och mycket undanhölls nog från mina unga öron. Men den allmänna uppfattningen var att han suttit där och täljt på sin träbit, råkat slinta med kniven och skurit sig så illa att han förblödde ögonblickligen. Men jag undrar, Kan man verkligen förblöda så fort att man inte hinner röra sig det minsta lilla? Eller ens släppa det man har i händerna? Kan man bli sittande död så där i flera timmar? Är det verkligen möjligt? Men å andra sidan har jag inte någon annan bättre förklaring. De bar i alla fall hem honom den där dagen, men någon begravning blev det aldrig. Han måste ju blivit lagd till vila någonstans, men det var i vart fall inte på kyrkogården. Hans mor och morfar sörjde honom, och efter Vitterpojkens död gick det inte en dag utan att de bar något rött. Vitterfolkets sorgefärg. Vitterfolket syntes inte till på länge efter den där händelsen, och vi andra, ja, vi fortsatte väl som vanligt. Men en sak till är värd att nämnas. Det sägs att när det är dags för en vitter att dö söker han eller hon upp en enskild plats och sätter sig där att vänta. När själen till slut lämnar kroppen blir kroppen kvar så länge att den till slut förvandlas till sten och inte längre går att urskilja ifrån omgivningen. Tänk på det när ni är ute i skogen och visa respekt för deras sista viloplats. Du har lyssnat på avsnitt 124 i podcasten Paranormalia med mig, Sebastian Krantz. Skribent för avsnittet är Mikaela Schmidt. Gilla oss på Facebook där vi heter Paranormalia och följ oss på Instagram där vi heter Paranormalia Podcast för uppdateringar och bilder. Tack för att ni lyssnar.